بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا زدنا علما. Vi har kommit fram till hadith 21 från dessa välsignade hadither i Riyad al-Salihin under kapitlet av Tauba. Och det är hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han berättar från profeten alaihi wasallam att han sa: det fanns från de som levde före er en man som dödat 99 människor. Och han frågade efter den kunnigaste människan på jorden. Och man hänvisade honom till en munk, en rahib. Och när han kom till munken så berättade han för honom att han hade dödat 99 stycken människor. Och han frågade om det fanns någon toba. Och då så sa munken: nej, det finns ingen toba för den här mannen. Så han dödade honom och fullbordade 100 personer i antal som han då dödat. Och sedan frågade han andra människor efter den kunnigaste människan på jorden. Och man hänvisade honom till en lärd person, en alim. Och han sa till den här lärda personen att han dödat 100 personer. Finns det någon förlåtelse för denna person? Och då så sa den här lärde mannen: nam. Självklart. Vad är det som är ett hinder mellan dig och mellan Tauba? Ja, det finns inget hinder mellan dig och Tauba. Men bege dig till ett annat land. För där finns det rättfärdiga människor som dyrkar Allah. Så kan du dyrka Allah tillsammans med dem. Och kom inte tillbaka till ditt land. För det är ett dåligt land. En dålig plats. Så mannen begav sig iväg, och på halvvägs till den nya staden så kom döden till honom. Och när han dött så kom änglarna av rahma och änglarna av straff och argumenterade om vem som skulle få ta hans själ. Änglarna av rahma sa att han kom ångerfull och han vände sig med sitt hjärta till Allah Ta'ala. Och änglarna av straff, de sa: den här mannen har inte gjort någonting gott i hela sitt liv. Och då skickade Allah en ängel i skepnaden av en människa som skulle vara en domare mellan dessa änglar. Och då så sa den här ängeln: ni kan mäta hur långt det är från staden han lämnat och hur nära det är till staden han var på väg till. Och ni får döma honom ut med vilken stad han är närmast. Är han närmast till staden av de fromma människorna så tar änglarna av rahma honom. Är han närmare till sin gamla stad så tar änglarna av straff honom. Och då så sa de att de mätte och de fann att han var närmare till staden som han var på väg till. Och i vissa hadither, han var en shibr, alltså ett handsmått närmare till staden som han var på väg till. Och i vissa hadither också att Allah subhanahu wa ta'ala flyttade hela den andra staden närmare. För han var i mitten. Han var alltså inte närmare till någon stad. Men Allah flyttade den staden han var på väg till närmare honom. Så att han skulle tas av änglarna av rahma. Och de nämner också att han då låg med bröstet mot den staden som han var på väg till. Den här hadithen är väldigt känd. Och det är en hadith som handlar om tauba, ånger. Och inte bara ånger för vilken synd som helst, utan ånger för en av de värsta av synder i islam. Och det är mord, dråp. Den här mannen hade dödat 100 stycken människor, mördat 100 människor. Och vi vet ju att mord är den värsta synden efter kirk, som många lärda säger. Så mord är otroligt allvarligt. Men den här mannen, trots att han dödat 100 människor, så kände han sig ångerfull. Och han letade då efter någon lärd person som kunde vägleda honom. Och man hänvisade honom till en munk. Och här säger Ibn Hajar i förklaringen på Sahih Bukhari att det framgår inte när den här mannen levde. Det var från dem före oss, egentligen från Bani Israel. Men det finns en indikation i hadithen på att han var från folket efter Isa alaihissalam. För ordet som nämndes i hadithen är rahib, munk. Och Allah nämner i surat al-Hadid att det här munkväsendet var någonting som de kristna hittade på. De som då tillskriver sig Isa alaihissalam. Så man förstår av hadithen Allahu alam att den här mannen var från dem som då följde Isa alaihissalam. Så man frågade, eller han frågade efter en kunnig person. Men folk var okunniga och hänvisade honom till en munk. De, kan man säga, bedrogs av den här mannens dyrkan och fromhet. Han kanske såg religiös ut och han dyrkade Allah väldigt mycket. Och de trodde, baserat på det, att han var kunnig. Precis som folk gör idag. De dömer på det yttre. Vem är kunnig? Han med långt skägg, han med kort thawb. Han är alim. Han läser Koranen fint, han är alim. Han ber hela natten, han är alim. Och det är inte så vi ska döma eller komma fram till vem som är lärd. Men i alla fall, folk var okunniga. Och de då hänvisade honom till den här fromme personen, eller den här mannen som dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala, men inte hade så mycket kunskap. Så mannen behövde en fatwa, ett råd. Så han sa, jag har dödat 99 människor, finns det någon förlåtelse? Och den här mannen blev nästan chockad. Du har dödat 99 människor? Nej, finns ingen förlåtelse. Det är så allvarligt, det här kommer Allah inte förlåta. Och det var ett felaktigt svar. För den här mannen var inte så kunnig. Så mannen blev arg och dödade honom också. Han nästan tappade hoppet och dödade den här mannen också. Och efter ett tag så sa han, vem är den kunnigaste mannen på jorden? Och då hänvisade man honom till en riktig alim. En man som var kunnig i religionen. Och när han kom till den här mannen och frågade och sa, jag har dödat 100 människor. Finns det någon förlåtelse för mig? Då så sa den här mannen, självklart. Vad är det som är ett hinder mellan dig och Allahs förlåtelse? Finns inget hinder mellan dig och Allahs förlåtelse. Men du borde flytta från din stad till den andra staden. Din stad är dålig. Flytta istället till den staden där folk är mer religiösa och dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, och kom aldrig tillbaka till ditt land. Och sen dog då mannen på vägen. Och den här hadithen som ulema nämner har många, många lärdomar. Och många av de här lärdomarna som vi har indikerat på förut är saker som vi oftast inte tänker på. Vi bara läser en hadith, skickar vidare en hadith på sms eller någonting. Men det finns så mycket lärdomar att man skulle kunna prata om den hela kon i den här hadithen. Så många lärdomar att ta från dessa texter. Den första lärdomen är dygden av de lärda över de som bara dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Hellre att du har mera kunskap och du gör mindre dyrkan än att du har mycket dyrkan och ingen kunskap. Eller jättelite kunskap. Men självklart när vi säger lite dyrkan så menar vi att man ändå gör sina förpliktelser. Men har vi en person som dyrkade Allah dag och natt men han var okunnig. Taib. Han var sämre än den mannen som kanske dyrkade Allah mindre, men han var kunnig. Han gjorde det som var wajib, men han var alim i religionen. Så han var bättre. Och vi lär oss också av religionen att folk då lätt bedras av skenet och dömer på det yttre. De trodde att den här mannen var kunnig baserat på hans dyrkan, men han var inte kunnig. Och det här är också någonting som profeten Muhammad al-Islam har varnat för. Hur till exempel beskrev profeten Muhammad al-Islam al-Khawarij? Beskrev han dem med lite dyrkan eller mycket dyrkan? Mycket dyrkan, eller hur? Han sa till och med till sahaba, ni kommer att se ner på eran bön, eran fastan, eran koran läsning jämfört med dem. Så de var folk som utåt hade mycket ibadah i folks ögon. Men sanningen var att religionen inte fanns i hjärtat. Den var bara någonting de hade i munnen. Det var inte förankrat i hjärtat, utan det kom från munnen. Så man ska inte bara döma på det yttre. Självklart så spelar det yttre roll. Har man ett bra inre så har man också ett bra yttre. Men det som folk gör idag är att när de vill ha någon kunnig person och kolla, typ som vi sa, vem har längst skägg, vem har finast thawb eller någonting sånt. Han är sheikh. Och det är inte så man gör. Utan vem är en alim? En alim som har rätt att ge fatwa i religionen är en person som studerat islam. Inte 5-6 år, 4 år, 3 år. En person som kanske studerat islam 10, 20, 30 år. Och han har rekommendationer från de lärda. och så vidare. En person som besitter mycket kunskap, han är den som man ska vända sig till när man behöver fetwa. Mycket, mycket viktigt. För vad händer annars? Den här mannen som han vände sig till först var okunnig. Han dyrkade Allah men han var okunnig. Och han talade om islam utan kunskap. Är det här halal eller haram? Ha? Haram. Liten eller stor synd? En stor synd att tala om Allah utan kunskap. Att ge fetwa utan kunskap. Och därför säger ulema, al-jahil adu nafsi. Den okunniga mannen är en fiende till sig själv. Han skadar sig själv. Som den här mannen, hans felaktiga svar ledde till att han blev dödad. Ja? Så okunskap kan föra en person in i fördärvet. I det här livet och i nästa liv. För han kommer stå till svars för alla felaktiga svar han har gett i det här livet också. Så som profeten alaihissalam han sa, att från domedagens tecken är att Allah kommer att ta upp kunskapen. Han kommer inte ta upp kunskapen genom att ta upp böcker. Utan han kommer ta upp de lärda. Han kommer ta de lärdas liv. Tills det inte finns någon lärd person kvar. Då kommer folk att vända sig till de okunniga. Och kommer ta dem till ledare. Och de kommer att fråga dem och de kommer svara utan kunskap. De kommer att vilseleda sig själva och de kommer att vilseleda folk. Och denna hadith finns i Bukhari. Det är från domedagens tecken att folk tar okunniga människor till ledare. Och vad händer? Det blir pannkaka som svenskarna säger. Det blir bara katastrof. Yani. Felaktiga svar. Och Allah al-Musta'an, det som är halal blir haram och det som är halal blir haram och så vidare. Ja. Den här hadithen bevisar också då på att personen som vägleder folk och uppmanar folk till gott måste besitta kunskap. Vill man göra da'wa och kalla folk till islam så måste man ha kunskap. Kunskap om det man kallar till. Självklart så kan varje muslim kalla folk till det han kan i religionen. Vi kan alla kalla icke-muslimer till la ilaha illallah, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, att tro på Muhammad alaihi salatu wassalam. Och de här goda sakerna. Du kan kalla släktingar till att kanske inte röka, att de måste göra salat, de måste täcka sig. De här grundläggande sakerna. Men ska man börja göra mer avancerad dawa så måste man ha kunskap. Man måste ha kunskap om det man kallar till. Insikt. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen. Vi lär oss också av hadithen dygden av att göra hijra. Att när man gör toba så ska man gärna försöka ändra sitt tillstånd. Som Ibn Hajar nämnde. Man ska försöka ändra sitt tillstånd. Lämna sina dåliga vänner. Och kanske lämna platsen där synderna begicks. Och det här kan vi se idag. Till exempel någon ungdom på förorten. Han vill börja praktisera. Är det möjligt att han bor kvar på samma ställe och umgås med samma kompisar? Ja, som är ute på kvällen och säljer knark och bränner bilar. Ska han bli en bra muslim av att umgås med dem? Nej, det går inte. Så han måste ibland kanske till och med flytta från platsen han bor. Om han känner sig svag. Eller åtminstone byta umgänge. Byta vänner. Lämna de gamla kompisarna och välja nya kompisar. Som är mer religiösa och påminner honom om Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi lär oss också av hadithen att den som utvandrar för någonting, den som utvandrar för Allahs skull kommer att få sin belöning. Ja? Den som utvandrar för Allahs skull kommer att få sin belöning. Som den här mannen utvandrade, trots att han inte kom fram så fick han ändå belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi lär oss också av hadithen att tauba förlåter synder hur stora de än må vara. Man ska aldrig misströsta. Man ska aldrig ge upp hoppet på att Allah inte kommer att förlåta en. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an." Och ni som har, Allah säger, säg till mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva, misströsta inte Herrens förlåtelse. Misströsta inte Allahs förlåtelse. Allah förlåter alla synder. Allah, han är den mest förlåtande, den mest barmhärtige. Så Allah säger här till profeten Muhammad al-Islam: säg till mina tjänare, och qul li ibadi, berätta för folk att ni inte ska ge upp hoppet. Ni ska aldrig tänka att det inte finns någon synd som Allah inte förlåter. Allah förlåter alla synder. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Så man ska aldrig ge upp hoppet och tänka, jag har för mycket synder, jag har för mycket dåligt bagage, Allah kommer inte förlåta mig, jag är så smutsig, jag är så långt bort från islam. Det här är bara från shaitan. Allah förlåter alla synder. Till och med de som gör kufr, kyrk. Allah subhanahu wa ta'ala kallar dem till förlåtelse. Eller hur? Allah kallar dem till förlåtelse. Som Musa kallade Fir'aun till förlåtelse. Och profeten Muhammad al-Islam kallade folket i Mekka till islam. Och när de blev muslimer så blev de förlåtna. Så som profeten sa, el-islamu tajubbu ma qabla. Islam suddar bort det som har skett innan. Så alla synder kan Allah subhanahu wa ta'ala förlåta. Så länge man lever och ber Allah om förlåtelse. Och den enda synden som Allah inte förlåter är en person som dör i ett tillstånd av kyrk. Och det här bevisar också en annan viktig sak som ulema nämner. Att den som gör da'wa, han ska, vad kan man säga, höja hoppet hos folk. Han ska höja hoppet hos folk. Och få folk att tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten Muhammad sa till sahaba när de skulle ut och kalla till islam: Beshiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Han sa, ge glada nyheter och skräm inte iväg folk. Underlätta för folk och gör det inte svårt för folk. Så när du kommer och ska göra da'wa, du börjar inte med den här långa haramlistan och du måste, haram. Utan du ger glada nyheter. Islam är religionen av lycka, islam är en lätt religion, islam är för ditt eget bästa och så vidare. Och reglerna i islam är egentligen inte svåra att praktisera. Och det som är haram är lite, och de saker som är haram är i slutändan skadligt för människan och så vidare. Så man försöker underlätta för människan inom islams ramar, självklart. Inte att vi tillåter det som är haram, utan man tillåter och underlättar för folk inom islams ramar. Till skillnad från vissa som gör da'wa, som har den här skrämselpropagandan och taktiken när de gör da'wa. Att de är hårda och allt är haram och allt är förbjudet och sen folk är pallande. Utan man ska vara barmhärtig mot folket och kalla folk till den här vackra religionen på bästa sätt. Vi lär oss också av hadithen att Allah subhanahu wa ta'ala har olika sorters änglar. Här lär vi oss att det finns änglar av rahma och änglar av adab. Änglar vars skyldighet är att ta människornas själar när de har dött. Och det här berättas också i hadith Bara ibn Azib, den långa hadithen i Musnad Imam Ahmed. Där så berättar profeten alaihi salam om vad som händer med människan när hon dör. Och ni känner till den. Den hadithen, en lång och mycket vacker hadith som handlar om döden. Och där nämner profeten också alaihi salam hur änglarna av rahma kommer ner och de har ljusa ansikten som lyser som solen och kläder från paradiset med sig och parfym från paradiset för att linda in den troende personen. Och sen nämner han den icke-troende att där kommer änglar av adab, änglar av straff ner med kolsvarta ansikten och de har med sig kläder från helvetet som är väldigt sträva och hårda för att linda in de icke-troende med. Så här finns också bevis på detta att Allah subhanahu wa ta'ala har olika sorters änglar. Änglarna av rahma och änglarna av straff. Och att änglarna också kan ta skepnaden av människor. För den ängeln som Allah skickade att döma mellan de andra änglarna fick skepnaden av en människa. Ja, den fick skepnaden av en människa. Och det bevisar att änglarna kan förvandla sig med Allahs vilja och se ut som människor. Ja. En annan viktig fråga som Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah tar upp i förklaringen på denna hadith, det är: kan man bli förlåten för att ha dödat en annan människa orätt? kan man bli förlåten. Det har berättats från vissa av sahaba som Abdullah ibn Abbas att personen som dödat en muslim inte har någon tauba. Abdullah ibn Abbas sa att den som dödat en muslim avsiktligt har ingen tauba. Medan majoriteten av ulema säger att jo, han har visst en tauba. Och då säger här Sheikh Uthaymin, och det här nämner också Ibn al-Qayyim, att det beror på, yani, en person som mördat någon, han har fallit kort mot, yani, tre stycken problem att lösa. Det första att han har syndat mot Allah. Det andra att han har syndat mot den mördades familj och släktingar och barn och fru och så vidare. Och det tredje att han syndat mot personen som han mördade. Eller hur? Den som mördat någon har gjort fel mot Allah, fel mot den mördades familj då han tog ifrån dem den här personen, och han har gjort fel mot personen då han tog hans liv orätt. Och då säger Sheikh Uthaymin rahimahullah att det som är mellan honom och Allah, det kan han bli förlåten. Eller hur? Allah förlåter allt förutom kyrk, som Allah säger. Vilket också omfattar mord. Så Allah förlåter mord. Så han kan bli förlåten av Allah. Kan han bli förlåten av familjen? Ja, men vad måste han göra för någonting? Han måste lämna in sig själv. Det är en del av toban att han går till familjen och säger, det var jag som mördade den här personen, jag har gjort fel. Och ni får nu välja att ta mitt liv, eller att ha blodspengar, eller förlåta mig. Men jag har gjort toba till Allah. Och så är det islam att har en person åkt fast för mord och kommer till en islamisk domstol, så är det familjen som får avgöra. Och det är subhanallah så rättvist det kan bli. I Sverige många är emot dödsstraff och de säger att det är fel och så vidare. Men man frågar folk som kanske själva har fått någon familjemedlem mördad på ett brutalt sätt. Då säger de, nej, jag skulle vilja att den här personen dödas. Och det är de som har mest rätt att bestämma än någon som inte har med saken att göra. Så i alla fall, det är inte så i islam att bara för att du har dödat någon så blir du dödad. Utan det får familjen avgöra. Och om en enda person från hans släkt säger nej, han ska inte dödas, så får han inte dödsstraff. Utan hela typ familjen måste vara överens på att han ska dödas. Och därför finner man ibland i muslimska länder som Saudiarabien att när de ska implementera dödsstraff så säger de han ska dödas. Och sen i sista stunden när han lyfter svärdet typ, så säger någon från familjen, förlåt honom. För att han ska känna, yani, riktigt att subhanallah har gjort fel. Inte bara, okej, förlåt och sen gå härifrån. Utan nej, förlåt och sen han har liksom varit nära döden. Så han ångrar sig på riktigt. Eller att han betalar blodspengar. Och ibland kan vara flera miljoner. Eller att de bara förlåter honom. Då han visat att han har gjort tauba. Alla kulli hal. Så det här är en del av tauban, att bli förlåten av familjen. Att man överlämnar sig själv till då polisen och domstolen. Och problemet ligger vid den tredje punkten. Han kan inte bli förlåten av personen han mördat. Han är borta. Eller hur? Han kan bli förlåten av Allah, av familjen, men personen han har mördat, hur ska han bli förlåten av honom? Och då säger ulema, det var det som Abdullah ibn Abbas menade. Att han kan inte bli förlåten av den här personen. Du kan inte gå och be en död person om förlåtelse. Så där är problemet. Men då säger Ibn Hajar al-Asqalani att om en person gör en uppriktig tauba till Allah subhanahu wa ta'ala, som den här mannen, så bi'idhnillah så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att göra så att den här personen som mördats kommer att förlåta honom på domedagen. Inshallah, Allah kommer göra så att hans hjärta blir gott. Och då förlåter honom på domedagen. Wallahu a'lam. Ja. Så mannen blev då tagen av änglarna av Rahma. Och han blev förlåten för sina synder. Vi går vidare till nästa hadith. Och som sagt, vi hoppar över hadith nummer 22 och tar den vid ett senare tillfälle. Det berättas från Imran ibn Hussein radiyallahu anhuma att en kvinna från Juhayna kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Och hon var gravid från Zina. Hon hade begått otukt. Och hon sa, ja Rasulullah, jag har gjort en synd. Så straffa mig. Och då så hämtade profeten a.s. hennes wali. Alltså hennes far. Och han sa, var god mot henne tills det att hon föder. Och sen får ni hämta henne. Och man gjorde som profeten sa a.s. och sen hämtade man henne när hon hade fött det här barnet. Och vissa hadither nämner också att hon fick tid att amma barnet. Och sen så hämtade man henne och man satte, eller man liksom knöt kläder hårt runt henne. Och sen så beordrade profeten al-Islam att hon skulle stenas till döds. Och sen så gjorde profeten al-Islam salat över den här kvinnan. Och då så sa Umar radiallahu anhu, ska du be över henne ja Rasulullah, trots att hon är en kvinna som har gjort zina? Och då så sa profeten a.s. hennes tauba skulle förlåta 70 personer från folket i Medina. Om yani, hennes tauba är så allvarlig, så mäktig att den skulle kunna förlåta 70 personer av folket i Medina. Och har du sett någon bättre tauba än en person som offrar sitt liv för Allah subhanahu wa ta'ala? Yani, vilka person, eller vilken tauba är mer uppriktig än en person som säger ta mitt liv? Jag har syndat. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Den här hadithen bevisar att stening är någonting som är från islam. Och inte som vissa moderna muslimer försöker förneka. Och de säger det står inte i Koranen. Utan det här är någonting som står i autentisk sunna. Profeten Muhammad alaihissalam stenade. Och al-Khulafa al-Rashidin stenade. Så det är ingenting som en muslim kan förneka. Men det finns villkor. Och det är till exempel att personen som ska stenas till döds är muhsan. Är en person som har varit gift. Är gift eller har varit gift i ett korrekt äktenskap. Om en person är ung och bara har haft flickvän och sånt, så ska den här personen inte stenas, även om han då åker fast i ett islamiskt land. Utan där finns det ett annat straff och det är piskrapp. Men det här är en person som är gift eller har varit gift. Och även om man har skilt sig. Om personen då gör zina och åker fast, så är det stening till döds. Men när vi säger åker fast, vad är det som krävs för att åka fast? Ha? Inte lärda, fyra. Pålitliga personer ska ha sett själva akten. På riktigt. Okay, det ska inte vara något tvivel, utan det ska vara att de såg zina. Och Allah och Allah, om det här har hänt någon gång i islams historia. På 1400 år, jag tror aldrig det har hänt. Att fyra vittnen har sett zina och gått och vittnat. Och det andra är att personen då erkänner själv. Det andra sättet är att personen erkänner själv. Eller om en kvinna som inte är gift kommer och är gravid. Då är det också ett problem. Då är det också som ett bevis på att hon har gjort zina. Om hon inte kan bevisa någonting annat, att hon blev våldtagen eller någonting sånt. Men generellt är de här sakerna som då domaren kollar på.
Ursäkta, jag har en fråga. Står det i Koranen att den skyldiga ska stenas till döds?
Nej. Det stod i Koranen. Det fanns en vers i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala uppmanade till att stena de som har gjort äktenskapsbrott. Men Allah subhanahu wa ta'ala tog upp den här versen. Alltså versen finns inte kvar, den är mansukh, den är upphävd, men dess bestämmelse finns kvar. Och Allah säger i surat al-Baqara att vi upphäver vilka verser vi vill. Och Koranen kom ner stegvis under 23 år och vissa bestämmelser ändrades. Vissa saker var tillåtna och blev förbjudna eller tvärtom. Och i alla fall en av de saker som skedde var att Allah subhanahu wa ta'ala sände ner versen om stening, men sen tog Allah upp versen. Men bestämmelsen finns ändå kvar. Då kanske någon undrar varför. Allahu alam, det finns en vishet i detta. Men i alla fall, vi är beordrade att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och även om det inte står i Koranen, så står det i sunna. Och vi muslimer måste följa de sahih hadither som finns. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att erkänna sina synder för att få det islamiska straffet. Men det här är självklart om man då bor i ett land som styrs med islam, med sharia. Så kan man som syndare vända sig till domstolen om man har gjort en synd. En person kan säga till exempel, jag stal, eller jag gjorde zina, eller jag gjorde si och så. Jag vill ha mitt straff. Men det är Allah alam bättre att om man har gjort en uppriktig tauba, att inte erkänna sina synder. Har en person gjort zina och sen gör uppriktig tauba mellan personen och Allah, så ska man, säger ulema, det är rekommenderat att inte vända sig till den här då makten som då ska döma honom. För när en annan man, jag tror det var Ma'iz, kom och erkände zina till profeten Muhammad s.a.w. så vände han sig bort. Han ville inte se eller höra honom, som att han ignorerade honom. Och han sa igen och igen. Och sen hämtade han mannens familj och sa, är den här mannen frisk? Och då sa de ja, och så sa han stena honom. Men de säger det här indikerar på att det är bättre. Och sahaba sa också att om han bara hade dolt sina synder mellan honom och Allah. Det är bättre, Allah alam, att man då gör tauba mellan sig själv och Allah. Men om en person du känner för att överlämna sig själv, så får man göra det. Och det är också viktigt att förstå här, det här kanske, och jag vet att det gör det, det verkar väldigt svårt för icke-muslimer att acceptera de här islamiska straffen. De tänker, men vadå, stena folk till döds, det är helt barbariskt. Men då måste man förstå att, som det har nämnts i hadifer, dessa straff är kafar. En person som får de här straffen dör syndfri. Och återuppstår på domedagen syndfri. Och får gå till paradiset. Men för den som förnekar nästa liv, då fattar inte vad det handlar om, eller hur? Han tänker bara, det är grymt. Men vi vet att straffet i nästa liv är mycket värre än straffet i det här livet. Och de här straffen är också till för att avskräcka. Om du ser en person stenas till döds, jag tror aldrig du kommer göra zina. Eller hur? Kommer bli så rädd. Kommer aldrig våga göra någonting sånt. Så det är för att avskräcka. Och det funkar. Dessa straff som islam har. Att de också utförs offentligt. Men som vi sa, det är väldigt mycket kriterier som måste uppfyllas för att implementera dessa straff. Men ett fel är att en person gör en synd, till exempel zina, och sen går och skryter om synden. Det här är haram. Om du går och berättar för en domare, det är en sak. Men om du går och berättar för kompisar, jag var med en tjej igår kväll, vi var på disco, vi drack alkohol, vi rökte på igår kväll. Det här är haram. Profeten alaihissalam, han sa, alla från min umma kommer att bli förlåtna förutom al-mujahirun. Då så sa sahaba, vilka är al-mujahirun? Han sa, de som syndade och Allah dolde deras synder, men sen går de dagen efter och berättar dem för folk. Och det här är någonting som jag vet att många ungdomar tycker om. Att gå och skryta över sina synder. Jag gjorde si, jag gjorde så. Så har man syndat, be Allah om förlåtelse och berätta inte synden för någon. Tayyib. Och det kanske händer att du behöver ställa en fråga. Vad ska jag göra? Jag har gjort si och så. Då kan du istället säga, en person undrar, han rånade en kvinna. Vad ska han göra? Hur ska han göra tauba? Det kanske var du. Men du säger, en person rånade en kvinna. Du säger inte jag gjorde det, utan du säger en person gjorde. Vad ska han göra? En person drack alkohol. Vad ska han göra för någonting? Då säger den här lärda mannen, han ska göra tauba. Han rånat en person, han ska lämna tillbaka pengarna och så vidare. Och det finns också en annan färg, det här som ulema nämner. I en liknande berättelse, samma händelse, så berättas det att när man skulle stena henne, så förbannade Khalid bin Walid henne. Khalid bin Walid förbannade den här kvinnan. Och då så sa profeten, ja Rasulullah, han sa, mehlen, yani, ta det lugnt, ja Khalid. För vid honom i vars hand min själ vilar, så har hon gjort en toba som är så stor att den skulle till och med förlåta en person som tar skatt. Som en skatteindrivare, heter det? Ja? Den skulle till och med förlåta en skatteindrivare. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och då säger Nawawi, det här bevisar hur otroligt allvarligt det är hos Allah att kräva skatt av folk. Att det är ett förtryck och det är en synd som ständigt pågår. Ni vet, speciellt förr i tiden. De här, de kommer att ta skatt, bara kommer att ta hälften av dina pengar månad efter månad efter månad och ge det till någon person som inte använder dem i en rättvist och så vidare. Det här är från det största av förtryck som finns, och stöld. Och därför har vi inte något som heter skatt i islam, utan vi har zakat. Och vi har Beitul Mal, statskassan, som får in pengar på andra sätt. Taib. Vi går vidare till nästa hadith. Det finns två hadith kvar i detta kapitel. Det berättas från Ibn Abbas och Anas ibn Malik radiyallahu anhum att profeten alayhi salatu wassalam sa att om Adam eller Adams son, om Ibn Adam skulle ha en hel dal full med guld, så skulle han ändå önska att ha en likadan till. Och ingenting kommer att fylla hans mage förutom jord. Wa yatubu Allah ala man tab. Och Allah förlåter den som vänder sig till honom i ånger. Den här hadithen, som då finns i Bukhari och i Muslim, bevisar att människan i sin natur är girig. Och att människan aldrig får nog. Vi vill alltid ha mera. Människan är så. Skulle människan ha en wadi? Vet du vad wadi är för någonting? Wadi är en hel dal. Full med guld. Då skulle du önska en till. Men vad skulle du ens göra med en dal full med guld? Ska du ens hinna spendera de här pengarna i hela ditt liv? Han skulle ändå önska en till dal. Så människan är girig. Och får aldrig nog av dunya. Förutom de som Allah subhanahu wa ta'ala har gett. Yani, den här qana'a. Den här nöjdheten i hjärtat. Och sen så säger Sheikh Uthaymin att profeten alaihi salam, han säger här att människan kommer aldrig få nog tills det att hon dör. Och det enda som kommer fylla hennes mage är jord. Eller den dagen kroppen förmultnar och det är bara jord i graven, då får du avsmak av dunja och vill inte ha något mer av dunja. Du känner inga mer behov efter dunja, utan du förstår då att det viktigaste är det som väntar dig på domedagen. Det enda du har med dig i graven i dina goda gärningar. Och sen säger profeten alaihi salam att Allah förlåter den som vänder sig till honom med ånger. Och här säger Sheikh Uthaymin, det här indikerar på att de som ofta är giriga och strävar efter mycket pengar kanske ofta gör det på sätt som är förbjudna. Haram jobb, de tillfogar sig dessa pengar på ett förbjudet sätt, kanske stjäl dem och lurar till sig pengarna. Ni som är giriga, tar pengar på ett förbjudet sätt, vänder till Allah, Allah kommer att förlåta er. Och generellt, Allah förlåter alla synder. Ja? Som då nämns i den här hadithen, att wa yatubu Allah ala man taba ali. Allah förlåter den som vänder sig till honom i ånger. Och den sista hadithen i detta kapitel är en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu, där profeten alaihi salam sa att Allah azza wa jal yabhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain. Allah skrattar eller ler åt två sorters män. Den ena dödar den andra, men båda går in i paradiset. Den ena dödas fi sabilillah, och sen så ger Allah den andra sin nåd och vägleder honom till islam, och sen dör han också som martyr. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så vad händer här? Allah skrattar, yabhak. Skratta eller le. Och det här är på ett sätt som passar Allahs majestät. En Allah skrattar eller ler så som passar honom. Vi vet inte hur, men vi bekräftar den här egenskapen. Inte som Ahlul Bidda, de säger att Allahs skratt betyder att han är nöjd med de här människorna. Nej, men Allah är nöjd, men Allah, profeten sa att han skrattar, yabhak. Ler eller skrattar. Allah gör det på ett sätt som passar hans majestät. Allah ler åt de här två människorna. De dödar, den ena dödar den andra, men båda går till paradiset. Hur? Den ena var en mujahid fi sabilillah, som stred för Allahs skull. Och den andra var kafir. Den som var kafir dödade den som var mujahid fi sabilillah. Då blev han shahid och gick till Jannah. Och sen subhanallah, Allah vägledde personen som var kafir till islam. Och han blev också muslim då och dog fi sabilillah. Så han fick också gå till paradiset. Mashallah. Och här nämner Sheikh Uthaymin också att då Allah subhanahu wa ta'ala kommer ta bort hatet som finns i deras hjärtan. Han som blev dödad kanske ogillade den här personen. Men Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta bort det här hatet på domedagen. Som Allah säger, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. Vi kommer ta bort det hat som finns i deras bröst jämt emot varandra. De kommer att vara bröder på troner mitt emot varandra. Surat al-Hijr 47. Så folket i Jannah, ingen kommer att hata någon annan. Alla kommer att älska varandra. Du kan inte gå in i Jannah om du hatar någon annan. Det går inte. Utan våra hjärtan kommer att renas på domedagen. Så att man älskar varandra. Det är bara kärlek i paradiset. Och hadithen bevisar också att islam förlåter alla synder som har varit innan islam. Blir man muslim, kallas du förlåten. Spelar ingen roll om du dödade hundratals muslimer. Om du blir muslim, kallas du förlåten. Så vissa av sahaba, Khalid ibn Walid, krigade mot muslimerna, eller hur? Men alhamdulillah, Allah vägledde honom. Kallas du blir förlåten för dina synder. Mashallah. Hadithen bevisar också att yani, ånger tar bort alla synder, hur stora de än må vara. Även om det skulle vara mord. Så ångrar man sig uppriktigt, så blir man inshallah förlåten för sin synd. Och vi lär oss också av hadithen att den som dör som martyr går in i paradiset. Och vi lär oss också av hadithen att det viktigaste är det man dör på. Eller ibratu bil khawatim. Den här mannen levde som kafir och stred mot islam. Det är dåligt, eller hur? Men hur var hans slut? Han själv blev muslim och dog som en martyr fi sabilillah. Så det som räknas i hans liv, det är inte de dåliga sakerna han har gjort, utan det är de bra sakerna som han avslutade sitt liv på. Så det viktigaste är hur man avslutar sitt liv. Och självklart en av de sakerna som hjälper en att dö på bästa sätt är att leva på ett bra sätt. Om du lever som en from muslim och praktiserar islam, inshallah, du kommer dö i det här tillståndet. Men det finns även de människor som syndar och är dåliga och kuffar och jag vet inte vad. Men Allah azza wa jall vägleder dem och sen så dör de i det här goda tillståndet. Så vi vet inte hur folk dör, men vi hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ska ta vårt liv i bästa tillstånd. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.